CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi försöker reda ut de stora skeendena i ekonomin. Dagens utredare är Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, seniorrådgivare på Swedbank. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Tack. När vi står här är det förmiddagen den 19 februari och jag som ska ställa frågor och försöker hålla ordning heter Viktor Munkhammar. Då har vi formalian avklarad och vi är redo att dra igång. Och det är tema smärta i dagens program, smärtgränser. Det gäller dels den svenska inflationen, hur lågt kan den tillåtas gå innan Riksbanken motvilligt, får vi anta, tvingas agera, och hur tänker Riksbanken i så fall agera? Vilka åtgärder blir det? Inte räntan, tror vi väl. Och så ska vi prata om de amerikanska statsfinanserna. Budgetunderskottet växer stadigt, ungefär 5% nu. Underskottet passerade fascinerande stora 1000 miljarder dollar förra året och statsskulden är uppe i 105% av BNP. Finns det någon smärtgräns där för hur löst och ledigt statsfinanserna kan skötas? Och sen om det blir smärta och smärtgränser också i spaningarna, det vet jag inte riktigt, men sådana ska vi i alla fall ha också. Vi börjar då med Riksbankens smärtgräns och tar avstamp i det inflationsutfall för januari som presenterades precis innan vi gick in i studion, och det var ingen rolig historia. Inflationen dök i månadstakt faktiskt snabbare än den har gjort på 40 år. Om man får tro Torbjörn Isaksson på Nordea, och det ska man nog göra för han brukar kunna sina saker. Utfallet långt under vad Riksbanken hade trott, både när det gäller KPIF, alltså målvariabeln, och KPIF exklusive energi. Så är ingen riktig räddningsplanka där i att elpriserna ju var väldigt låga, som ju alla hade anat. Och årstakten då på målvariabeln, KPIF, 1,2%, och exklusive energi blev det 1,6%, och det var som sagt långt under vad både Riksbanken och marknaden hade trott. Anna, om vi ska ju gå vidare framåt sen, men bara först januari-siffran. Mm. Kalldusch, man säga.
Ja.
Elkock.
Precis, men alltså 1,64 på KPIFX, det är ju det vi kommer prata om nu. Det är bara KPIFX.
Det är den nya målvariabeln.
Närmsta halvåret, ja. Definitivt. Så att det är det Riksbanken kommer fokusera på, och det, så länge det är över 1,5, så tror jag att de känner sig hyfsat stillade där på Brunkebergstorgen då. Men det är klart, lägre än väntat. Sen borde vi ha lärt oss vid det här laget att en månadssiffra är inte hela sanningen, möjligen. Men det blir intressant såklart att följa. Det är ju det som blir fokus första halvåret i år i alla fall. Ja. Exakt hur mycket lägre kommer inflationen att bli, och vad kommer Riksbanken att reagera? De har ju inte varit toppen i sin kommunikation tidigare kanske. Så att det här blir ju ytterligare liksom ett test. Hur ska vi förhålla oss till det här med en höjning i ryggen och ett ganska tydligt lågt inflationstryck?
Just det. Vi kan ju lägga till, som du var inne på lite, januari betyder att KPI-korgen räknas om. Det blir alltid lite stökigare än vanligt, och de här så kallade korgeffekterna bidrog ju med 0,4 här. Men det är ju ungefär som det har sett ut i januari.
Så vi kan inte använda oss av det som...
Nej, men vi kan ändå ha med oss det. Mm. Olof, din reaktion på morgonens utfall här?
Nej, men som du sa, det var väl elchock, var väl fyndigt.
Tack så bra.
Det är klart, den kommer ju väldigt olägligt. Tittar man på åtminstone kronan, så försvagades den, men marginellt. Det såg inte ut som marknaden i det här skedet tog till sig några nya eller förväntningar om räntesänkningar. Vad som är besvärligt var ju Anna delvis inne på. Det är lite kommunikationsmässigt. Man höjde ju räntan, och där tror jag vi bägge, både Anna och jag, tyckte att kommunikationen innan den höjningen var lite oklar. Men det var liksom lite för svårt att förstå varför de gjorde det. Men förklaringen kom ju däremot efteråt, och då var den ganska tydlig. Och det var allt ifrån ökat risktagande, svårigheter för pensionsbolag, höga fastighetspriser med mera. Men om nu då inflationen ska bli varaktigt låg och man har pekat tydligt på riskerna med att ha minusränta, hur sjutton ska man då göra om man vill stimulera igen? Då måste man ju ställa sig frågan, kommer de använda då styrräntan? Den debatten lär ju ta fart efter de här låga inflationssiffrorna. Och kanske redan här i studion om några minuter.
Redan här i studion, ja precis. Då rör vi oss lite framåt. För vi, de flesta, inklusive Riksbanken, har ju räknat på att inflationen ska sjunka här under det första halvåret. Bottna någon gång, sommaren, hösten. Och då är ju frågan, hur lågt kan den gå utan att det blir för jobbigt? Du sa här, Anna, att ja, det här utfallet vi fick idag, även om det var lägre än väntat, så inget jätteproblem. Men vad går liksom smärtgränsen för när de börjar göra något? Och som du pratade om, Olof, vad är det för verktyg de ska ta till då? När det gäller räntan så får man väl säga att Stefan Ingves lite kortslöt debatten i samband med det senaste räntebeskedet. Han sa väldigt tydligt att det är balansräkningen de kommer jobba med. Så Anna, två svåra frågor till dig. Vad går smärtgränsen för när de liksom tänker att nej, vi måste agera, och vad tar de då till för verktyg?
Ja, och där hänger det ju såklart inte enbart på inflationsutfallet ändå, utan det hänger ju väldigt mycket på inflationsförväntningarna.
Som det kommer en mötning imorgon.
Som det kommer imorgon bland annat, men nu ja, kanske nu inte just imorgon det blir som hetast, men utan lite längre fram under året då. Utan det de absolut vill, vi kan ju hantera en inflation som är lite lägre under en period. Det är ju inga problem, det har vi ju gjort ganska länge faktiskt.
Ja, vana vid det.
Vi är rätt vana vid det. Utan det handlar om, och i alla fall för Riksbankens räkning och vad de kommer fokusera på, är ju om det här sätter större avtryck på inflationsförväntningarna eller inte. Så det är väl det de ska göra nu. Ut och snacka om det och se till och försöka få folk att förstå att det här är just en tillfällig effekt på energipriserna då framförallt. Jag menar, det är ju låg inflation i övrigt också, men det är det som gör att det blir extra hett just nu, extra olyckligt kanske, som Olof formulerade sig. Att, och är det inte alltid lite så? Att det alltid, de här grejerna kommer alltid lite i dålig timing. Det är liksom inte heller någonting nytt att vi får någon typ av ny chock som gör att det inte riktigt är det underliggande som syns i inflationstrycket, utan det är också någonting annat.
Varm vinter, blåsigt väder, mycket nederbörd.
Ja, och det kan man ju liksom prata ganska mycket om. Det är väl fullt rimligt att Riksbanken inte agerar på det. Jag menar, det är ju för de flesta, om vi ska tänka på vad poängen är med att stimulera ekonomin. Jag menar, att vi hushåll får lite mer pengar kvar i plånboken efter att vi har betalt våra elräkningar, om vi nu har rörligt elpris, vill säga, och kan använda det till annan konsumtion, så är ju inte det någonting som behöver mötas med ytterligare stimulans.
Ja, det är bara härligt.
Ja, och framförallt så blir det ju redan lite av en stimulans eftersom vi har mer pengar över då.
Ja. Okay. Men då är det handlar om när sätter det sig på förväntningarna? Det är det.
Och då måste ju de ut och prata om det här och kanske öppna upp lite mer kring att det här inte är en exakt vetenskap, utan att det är svårigheter i det här och att det är bedömningsfrågor och så vidare. Och de gillar ju inte det. Det är det som är själva utmaningen. Det är precis samma sak som det här med negativa räntor. Man vill väldigt gärna leva kvar i modellvärlden så länge det bara går. Tills man liksom på något vis tvingas ut och prata om verkligheten också.
Ja.
Och det är svårt. Och det är också svårt för alla andra som ska diskutera det här. För att det går ju aldrig att hävda att i efterhand att det hade varit bättre att ha en annan ränta. För det går ju aldrig att testa. Så att det här är ju liksom det som är det otroligt fascinerande med samhällsekonomin. Att vi sitter ju bara här och spekulerar egentligen. Men ja, det är väldigt kul.
Så ditt svar då egentligen, vad gäller inflationen, ingen särskild smärtgräns. Problemet blir inflationsförväntningarna och åtgärden är ut och prata.
Men jag tycker liksom så länge KPIFX, och det är ju det vi kommer som sagt prata om nu, är över en och halv, eller
och det är
kring
då,
där i kring.
Med energipriser borträknade KPIFX.
Ja, när man tar bort energipriser. Ja. Så då tycker jag att då kan vi liksom tycka att det här är hyfsat okej.
Okay. En och en halv är smärtgränsen alltså?
Ja, men efter det så får man ändå börja snacka lite om att det här var ju lite jobbigt.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Olof, du får chansen också. Vad är smärtgränsen? Vad blir åtgärden?
Det mesta är väl sagt. Men ju längre vi ligger under målet, med nollränta som vi har idag och att faktiskt vi fortsätter ju att köpa obligationer. Alltså, ju längre man ligger under målet utan att få effekt, ju mer kommer ju debatten och liksom om Riksbankens styrmedel och ta fart. Om man ska ha någon form av annat underordnat mål, typ Fed som har då ett arbetsmarknadsmål som delvis hjälpte dem att höja räntan 8-9 gånger när den amerikanska arbetsmarknaden var som hetast. Och vi har ju en pågående riksbanksutredning och allt sånt här. Det är ju det som liksom kommer att bli intressant över tiden. Jag tror inte Riksbanken vet liksom. Jag tror inte de har någon hård gräns för att det får inte gå under den och den nivån, utan det är mera liksom hur länge håller det här på? Mm. Och jag vet, mina kollegor på banken, de ser inte liksom att vi kommer att få en enskild månadssiffra någon gång som ligger i närheten av målet fram till slutet på 2021. Nej. Så att det här kan ju hålla på ett tag.
Ja. Men om vi ändå tänker att vi kommer i ett läge där, säger att det börjar sätta sig inflationsförväntningarna, de långa 5 år då börjar dala ner mot 1,5 kanske, det var ungefär där de var när de sänkte under noll och började köpa sådär. Då har ju som sagt, i alla fall riksbankschefen Stefan Ingves, varit ganska tydlig med att det inte är räntan som är första försvaret riktigt. De vill helst inte under noll uppenbarligen igen, utan att det är balansräkningen de får jobba med. Och då har de ju hittills köpt statspapper. Problemet där är ju att de sitter på en väldigt stor del av stocken, som det kallas.
Alltså någonstans runt 45%,
ja, tror jag. Och att likviditeten är lite tjorvig där och så. Vad finns det annat man skulle kunna ge sig på där? Kommunobligationer är ju en sak som du har pratat om.
Ja, det finns ju både bostadsobligationer och det finns kommunobligationer. Och problemet, om man tittar på, för det är ju problem med allting sånt här, va? Det är ju särintressen till höger och vänster. Men tittar man just på bostadsobligationer, så vet vi ju att Riksbanken redan tycker, och även Finansinspektionen och andra myndigheter, att fastighetspriserna är lite höga och ökningstakten ser ut att ligga stadigt någonstans mellan 4-5% om året. Och då ska man komma ihåg att löneökningarna ligger bara på 2,5, så det krokodilgapet ökar ju också över tiden, vilket ställer till problem naturligtvis. Men skulle man då köpa bostadsobligationer, så finns det naturligtvis risken att de bostadsräntorna går ner ytterligare. Det lär åtminstone minska spreaden mellan bostadsobligationer och statsobligationer. Och det skulle ju kunna då komma ut som lägre boräntor till allmänheten, och därmed så att säga ökad upplåning och högre fastighetspriser. Och vilka ska man köpa? Många är ju bankanknutna och andra är så att säga står med ena benet hos staten, bla bla bla. Det kan bli infekterat. Kommunobligationer är ett läge där kommunerna skriker efter mer pengar. Vi behöver investera, rösterna höjs för en mer expansiv finanspolitik. Det skulle kunna vara en möjlighet. Inte helt utan problem där heller. Vissa storstäder, Stockholm och Göteborg, är inte anslutna till den centrala upplåningsorganisationen Kommuninvest. Det går att lösa. Tittar man på stocken utestående kommunobligationer, så ligger den någonstans runt 250 miljarder. Att då jämföras med stocken av statsobligationer, svenska statsobligationer, som ligger på 575. Men där äger redan Riksbanken 45%. Så att de är nästan lika stora. Och det tror jag är någonting som man borde utreda och åtminstone diskutera.
Mm.
Just att eventuellt köpa kommunobligationer, om man ska fortsätta med obligationsköpen.
Anna, tror du det är en väg att gå? Köpa kommunobligationer, om det behövs?
Ja, det är det. Även om jag kanske vill betona de där problemen som Olof redan är inne på innan. För att jag menar, hela poängen är ju... Ja, jag har ju suttit i den här båten ett tag nu. Men poängen är ju att penningpolitiken ska vara särskild från finanspolitiken. Och det vi bestämmer där. Och det här börjar ju närma sig ändå att när vi pratar om att ja, men visst, kommunerna behöver pengar och få lite stimulans och så vidare och kunna investera. Och den fördelningen kommuner emellan, då börjar vi prata om de här problemen som ECB har haft med hur de ska se till att inte stimulera ett enskilt land och hjälpa det, utan att det ska vara väldigt brett och väldigt lika. Så det är ju en utmaning åt vilket håll man än vänder, och det skulle väl i och för sig kunna då tala för att vi bör utreda det här. Och egentligen så skulle man väl kanske ha utrett det när diskussionen inte gick så het kring att vad det nästa steg. För då blir ju liksom tolkningen direkt att ja, nu är det där de kommer göra, och så kommer marknaden springa i förväg. Utan det är den här verktygslådan, den ska ju liksom gås igenom och diskuteras och utredas i lugna tider.
Mm.
Höll jag på att säga, om vi nu någonsin får en sån vad det gäller penningpolitiken när vi är så nära noll.
Det var bra kanske om den här Riksbanksutredningen hade tittat på det kanske.
Ja, vad är de möjliga verktygen då vi har? För att alla kommer ju bjuda på ett eller annat problem. Jag menar, det här med bostadsobligationer är ju också lite roligt att att vi är i den där situationen med att vi vill ju stimulera ekonomin. Och då, lite poängen med det är ju att folk ska få lägre räntor och ha mer pengar och använda till annan konsumtion och så vidare. Och det är ju själva transmissionsmekanismen av penningpolitiken som vi vill åt. Men sen så vill vi inte riktigt åt den
ändå
för att skulderna är lite för höga. Alltså det säger, bara den diskussionen säger någonting om var vi befinner oss där. Att vi kanske behöver reda ut det underliggande för att kunna ha en penningpolitik som fungerar framåt. Vi behöver fundera på bostadsmarknaden då, hur den ska funka. Jag tänkte återkomma till det. Det kommer att diskuteras mycket det här. Så att jag skulle väl kanske tro att kommunobligationer ändå ligger före med tanke på alla problem som har diskuterats med hushållens skuldsättning och där Ingves ju har varit en väldigt tydlig förespråkare i de frågorna. Men det är inte helt enkelt det heller.
Nej, okej.
Okay. Jag bara säga en sista sak.
Gör det.
Precis som annat så tror jag liksom när vi har kommit så djupt ner i penningpolitikens verktygslåda att det börjar liksom bli slut. Då tror jag det är svårt liksom att om man vill fortsätta stimulera så tror jag det måste till ett ökat, någon form av ökat samarbete eller åtminstone utbyte av tankar och idéer mellan penning och finanspolitik. Det är liksom, jag har svårt att säga att man inte hamnar i den situationen. Speciellt om man ska expandera balansräkningen hos Riksbanker och börja köpa andra typer av obligationer eller om det ska vara grönt eller kommunobligationer eller som man håller på med i Japan då kanske till och med aktier. Alltså någonstans så måste man ju sätta ett ramverk för och där kan jag inte se att hur ska man kunna hålla det utanför politiken.
Från den ena smärtgränsen till den andra och vi ska prata om amerikanska statsfinanser. Det har ju varit uppe i podden förut men nu i veckan så kom det ett förslag från Larry Kudlow som är en av de ekonomiska rådgivarna där i Vita huset där han sa att det kan bli aktuellt att dels permanenta en del av de skattesänkningar som har genomförts och också kanske att titta på ytterligare skattesänkningar riktade mot medelklassen. Perfekt timing till höstens presidentval såklart. Och då är det ju så att i utgångsläget redan så har ju då USA ett budgetunderskott på ungefär 5%, 1000 miljarder dollar. Om vi ska liksom översätta det här till svenska förhållanden så 5% det är ju ungefär 250 miljarder kronor. Vilket innebär ungefär att man skulle kunna bygga en sån här höghastighetsbana per år om man hade den typen av underskott i Sverige. Så det är liksom stora tal. Och en naturlig följd av detta är då som sagt också att statsskulden har fortsatt stiga och är nu uppe ungefär 105% av BNP. Och Anna, det här verkar ju finansmarknaden inte bry sig om överhuvudtaget.
Nej.
Vad beror det på? Kommer den göra det eller kan USA bara fortsätta och ha större och större budgetunderskott?
Jag har svaret på det.
Du får jättemånga svåra frågor idag.
Jag blev stressad.
Nej.
Nej.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Alltså var ska man börja? Ja, de kan fortsätta ett bra tag till. Jag skulle inte tro att det här seglar upp på marknadens lista över saker att oroa sig för i närtid. Och det är ju flera olika anledningar till det. Det är både det är världens reservvaluta. Det är dit vi vänder oss när det är oroligt. Jag menar, det har vi sett nu i början på det här året, bland annat med både Iran. Och det har vi nästan glömt bort att det hände, eller hur? Det säger en del om hur fokuserad marknaden är på en sak i taget. För sen blev det coronavirus och då tänker vi att nu var Iran säkert löst. Vilket det förmodligen inte är där i bakgrunden. Men dollarn vänder vi oss till då när saker och ting skakar. Och i dagsläget så är det ju väldigt svårt att se en konkurrent till det. Så att de lever under helt andra förutsättningar än alla andra ekonomier i världen. Och det har jag svårt att se att det skulle ändras i närtid. Och det är inte förrän vi börjar närma oss den gränsen som marknaden kommer mäkta med att ta i det, att prisa in det på något sätt. Ja. Och där är vi inte ännu. Det finns liksom många saker att fokusera på längre upp på listan, ja, än det. Men... så det tror jag. Och sen var ju just det här var ju också ganska väntat. Att det skulle komma hintar om att vi kanske ska sänka skatterna lite här för hushållen inför valet. Så att dessutom kom det inte, skulle jag vilja säga, som en överraskning att det skulle gå, att diskussionen skulle gå i den riktningen.
Ja, men Olof, är det det här att USA har en särställning i egenskap av utgivare av hela världens reservvaluta som är den viktigaste faktorn här, eller är det en generell effekt av den här nollräntevärlden vi lever i, att man kan ha mycket större underskott än tidigare? Eller är det båda två som spelar in här?
Ja, alltså... På lång sikt så naturligtvis så kommer ju, i och med att dollarn ännu så länge är ohotad som den globala valutan, så kommer ju det innebära att USA skulle kunna låna upp mer pengar och skulle kunna ha ett större budgetunderskott och en större statsskuld i förhållande till BNP än i stort sett alla andra länder. Och om man då jämför den amerikanska statsskulden, som du sa, 105% av BNP, Japan har 260. De har haft nollräntor i väldigt lång tid, 20-30 år. Och där verkar inte vara något problem. Och då blir ju frågan liksom, hur stor statsskuld kan man ha i förhållande till BNP? Ja, det beror ju på djupet i ekonomin. I Greklands fall, de hade ju för sig ingen egen sedelpress, kan man komma ihåg. Men där under Greklandskrisen hade de en statsskuld på 130% av BNP. Andra länder med mindre djup i ekonomin, där tolererar man inte ens 100% och så vidare. Nu pratar vi om världens största ekonomi. Så troligtvis kan de ju ha en väldigt stor statsskuld i förhållande till BNP. Som svar på den andra frågan. Vad är det som, liksom, som gör att det funkar just nu då så bra? Ja, för det första så har ju amerikanerna höjt räntan 8-9 gånger. De har ju fortfarande en ränta att tala om. Och i en värld där man törstar efter avkastning, så erbjuder amerikanska statsobligationer faktiskt en avkastning. Jag tror en amerikansk tioåring ligger någonstans 1,5% eller något sånt här, va? Tyska ligger på minusräntor. En svensk tioåring ligger på noll. Så att det är klart, i det här läget så hungrar man ju efter amerikanska statsobligationer. Och vad som är dock mer intressant är ju att man ändå har ett så pass stort budgetunderskott trots att arbetslösheten är rekordlåg. Historiskt så har man ju liksom expanderat finanspolitiken när arbetslösheten har ökat. Idag är den redan expansiv. Vad händer om vi faktiskt går in i någon form av avmattning och den amerikanska arbetslösheten börjar stiga när man redan har ett så här stort budgetunderskott? Då kan det ju liksom dra iväg rätt snabbt. Dessutom är det presidentval. Trump skulle säkert vilja sockra på. Fox News pratar om tax cuts 2.0. Att det kommer innan valet, så vidare, va? Så att, hur långt kan det gå? Jag är långt i ett snöre. Det är som ytspänningen, va? Det växer på glasets ovansida och sen vid den sista droppen så kollapsar ytspänningen och det rinner ut mycket, mycket mer vatten än den sista droppen som kom i.
Ja, just det.
Och det där vet ju ingen, men man ska nog inte flirta för mycket med gränserna. De globala skulderna är ju ökar ju på alla plan. Inflationen är dödförklarad. Men vad skulle hända om den kom? I USA är ett bra exempel. Om man nu stimulerar när arbetslösheten är så här låg. Det är en bra grogrund för inflation. Och vad händer om räntorna börjar stiga när alla skulder ligger på topp? Ja, jag har varit där flera gånger förut och det har aldrig slutat väl.
Nej, okej.
Ja, det är svårt droppen att ta över efter det där långtet snöre. Ja. Det är ju jättesvårt att svara på.
Jag är ledsen, det var kaffet här. Jag kom igång.
Mycket bra. Nej, men jag håller ju med såklart. Att man tänker att det borde finnas en gräns. Jag tror bara inte att vi är nära den idag. Och det är ju också för, precis som du var inne på, jag tror kanske att den främsta anledningen för USA är just det här att de är världens reservvaluta. De har andra frihetsgrader än andra. Men dessutom så är det ju så att om vi tänker oss att räntan är strukturellt låg, det vill säga inte bara tillfälligt låg, utan den kommer att vara låg under en ganska lång tid. Tills vi blickar väldigt långt fram i tiden så har vi såklart ingen aning. Men ändå under en överskådlig tid, närmsta decenniet, ännu längre kanske kommer räntorna vara låga. Då har ju ekonomierna, och då inte bara USA, större möjlighet att låna upp. Och vi i Sverige, vi lever ju fortfarande kvar i att vi ska vara väldigt ordentliga med våra statsfinanser. Jag tror att det i grund och botten är väldigt bra strategi. Och det är såklart, det är omöjligt att räkna ut var ligger jämvikten, hur hög statsskuld skulle vi kunna ha givet det här nya ränteläget. Men på det stora hela så har nog de flesta ekonomier, om man har en hyfsad potentiell tillväxttakt i ekonomin, alltså en möjlighet att växa, det som Olof pratar djup i ekonomin på något vis. Då har de flesta länder möjlighet att öka sina skulder lite grann, skulle jag tro.
Spaningarna. Anna, du utlovade ju en djupdykning i bostadsmarknaden, eller hur?
Ja, just det. Precis. Ja. Djupdykning. Då får vi se vart vi hamnar, höll jag på att säga. Men det är ju lite spännande. Det var ju ett tag sedan vi pratade bostadsmarknaden nu.
Ja, det har varit lugnare ett tag.
Det är det jag tänkte att jag skulle prata om. Visst är det intressant hur vi glömmer bort grejer. Och då menar jag vi som ett kollektiv på något vis. Jag pratade alldeles nyss om Iran. Iran har vi glömt bort nu. Vi lyckades glömma bort att vi har problem på bostadsmarknaden också, höll jag på att säga. Eftersom vi fick det lite lugnare, inte lika hett om öronen på bostadsmarknaden sen det började dippa där för ett par år sedan. Och då var det som att precis som alla andra frågor, när det inte längre är kniven mot strupen så ägnar vi oss inte åt dem på samma sätt. Och det gäller ju även våra politiker. De gjorde ju inte jättemycket, om man ska vara ärlig, kring bostadsmarknaden även när kniven var mot strupen. Utan det man försökte då var ju att säga till Finansinspektionen att ni får nog ta hand om det här med makrotillsyn så att vi får lite andrum här kring de här underliggande problemen med bostadsmarknaden som vi är medvetna om att vi har. Nu är det ingen som har sagt det på det sättet, men det är ju så man kan tolka det. Och så gick ju Finansinspektionen fram med en del makrotillsynsåtgärder. Det var bolånetak, det var amorteringskrav i flera omgångar. Det kom en förändring med att uppskovstaket togs bort tillfälligt. Och nu diskuteras det ju om det nu när den här tillfälliga perioden går ut i år så ska man i alla fall höja taket för uppskov och så vidare. Men det är ju helt uppenbart. Nu fick vi en bra siffra. Nu glömde jag nästan bort varför jag började prata om det här. Och det var ju för att vi har fått ganska starka siffror på bostadsmarknaden igen. Och då märker man ju omedelbart att nu är vi tillbaka igen, precis där vi var för ett par år sedan. Och det olyckliga är ju att vi inte har gjort något under tiden. Varför har vi inte på något vis kommit närmare någon typ av samsyn kring vad vi ska göra? Och det här handlar ju om
att det är så jobbigt politiskt i min gissning.
Ja, absolut. Men och de har ju lite annat att ägna sig åt, får man ju erkänna, med januariavtalet som ju diskuteras dess vara eller icke vara var och varannan dag. Men det här borde ju rimligen, det här är ju någonting som påverkar alla hushåll i Sverige, att vi ska kunna ha ett rimligt boende och våra barn ska kunna ha ett rimligt boende och man ska kunna bo där jobben finns. Det är ju en jättebra idé för en ekonomi faktiskt, för att den ska kunna växa. Och att man kanske också ska kunna skaffa sig ett jobb då även om man inte har föräldrar som kan gå in och hjälpa en med ett boende i den ekonomi där man, eller i den stad där man kan få ett jobb. Det här borde vara en fråga som de flesta politiker tycker är väldigt angeläget om att lösa. Och istället så befinner vi oss här igen nu med att vi är nästan uppe på toppnivåer. Det är full fart på bostadsmarknaden, kommer det rapporter om. Räntan ska ju vara noll för evigt i stort sett. Det är ju det vi ser och det är det Riksbanken signalerar. Och då börjar vi prata makrotillsynsåtgärder igen. Att nu kanske Finansinspektionen måste komma med något nytt.
Ja.
Så vi är liksom tillbaka, det är som en trasig skiva. Att vi inte pratar, återigen, vi mäktar inte med. Hur mycket kris behöver det bli för att vi de facto ska förstå att vi har en icke-fungerande bostadsmarknad som ju leder till...
Smärtgräns även här alltså?
Ja.
Var går den? Ja.
Uppenbarligen på en helt annan nivå än vad vi befinner oss nu. För det syns ju inga tecken på att det här ska tas om hand.
Ja. Olof, tackar.
Ett par kommentarer. Återigen vill jag gå tillbaka till och titta på liksom prisökningstrenden på boende och löneökningarna som bara har ökat och ökat. Och det är klart att i förlängningen kommer man inte ha råd att gå in på bomarknaden om man inte då får, om man inte har föräldrar eller någonting. Ett annat problem är ju att om man inte hittar boende där jobben finns. Det är ju ofta i tätorter och stora städer. Ja, då blir det ju så att säga tillväxthämmande. Företagen kommer inte få tag i den kompetens de behöver och så vidare. Och då är vi ju det är liksom, då börjar ju problemen bli långsiktigt väldigt stora. Så det här måste man ju liksom fixa till. En sista kommentar är väl att för första gången nu på ett par år så har jag hittat såna här brevlådor lappar i brevlådan. Att om jag vill sälja mitt hus så är det väldigt bra, för nu är efterfrågan väldigt stor. Jag tror den sista prisinformationen från fastighetsmarknaden indikerar en prisökning i år på 6,2%
för året.
Ja, det var så, va? Och förra året ökade de, rättar man om jag har fel, 4,5%.
Ja, det kan nog stämma.
Ja, någonting där. Så att nu drar vi igång igen, va? Dagens inflationssiffror lär väl inte göra att folk räds av räntorna närmsta tiden. Och liksom, det här är en nöt man måste knäcka. Men det har ju vi suttit och pratat om här.
Vi är också trasiga skivor. Vi pratar om samma sak igen.
Okej, och det kommer vi säkert göra fler gånger också. Olof, vad har du med dig för spaning?
Och den knyter naturligtvis då in till delvis det vi har pratat om. Och det är just det här att centralbankerna dels då med sina, framförallt med sina tillgångsköp, om man då eroderar det här riskbegreppet. Jag satt och tänkte på om man liksom spelar poker eller 21 och man vet att så fort man spelar dåligt eller tar för stora risker så kommer det någon och lägger ytterligare massa pengar på bordet hela tiden. Det är klart att man inte tar hänsyn till risken på samma sätt, va? För du blir liksom aldrig bankrutt. I följderna av, man spekulerar ju mycket om det här coronaviruset kommer ha någon effekt på ekonomin och hur stor den är och så vidare. Men väldigt ofta läser jag kommentarer då i internationell affärspress om att om det händer någonting så är det ingen fara, för centralbankerna kommer gå in och liksom stimulera det här. Va? Så att jag ser ju på flera håll och kanter att det här riskbegreppet som jag ändå är uppväxt med, och där man fick betala dyrt för om man negligerade risker, det håller på att erodera. Och det gränsar lite till det här moral hazard-begreppet. Va? Man vänjer sig vid någon sorts ny verklighet, tror man. Då ställer jag mig frågan, är det en ny verklighet? Eller liksom, kommer vi få betala för den här oförmågan att liksom titta på risker i systemet? För att centralbankerna är där som en enkel backstop. Vad händer när riskdimensionen försvinner? Jag har ju naturligtvis inget svar på det här. Men
synd, jag hade hoppats på det.
Nej, jag har inte det. Det är lite trist. Men samtidigt så, jag ser nu, det är 12 år sedan den sista stora krisen vi hade. Va? Det är tillräckligt långt för att många ska ha glömt av det. Och börserna har gått som skollade troll under tiden. Bostadsmarknaden samma sak, med lite tack i kurvan för några år sedan. Ja, det är inte... Jag blir lite skraj för det här och jag vet inte, hur länge kan man hålla på? Ska det vara så enkelt?
Anna, hur länge kan man hålla på?
Hur länge kan man hålla på? Jo, men det har
var går smärtgränsen?
Tydligt tema idag. Jag tänkte lägga på en ytterligare dyster filt på det där då.
Ja, det tackar vi för.
Att det riktigt stora problemet med det här, om man skulle blicka bortom finansiella marknader, vilket ju är vår hemvist i vanliga vardagar, eller på att säga, så är det ju faktiskt så att det här skapar ju ett enormt missnöje. Och jag tror att det är det som kommer vara temat det närmsta decenniet. Att hur ska politiken kunna hantera det missnöje som skapas av att det här risktagandet, att det lönar sig att ta risk, det är ju begränsat till en viss del av befolkningen i väldigt stor utsträckning.
Förmögenhetsskillnaderna tänker du på?
Ja, att det blir ju en större spridning i välstånd helt enkelt. Och det blir större grupper som halkar efter och som inte kan vara med på samma sätt i den här resan uppåt. Och hur ska vi... Jag tror att det är det som är problemet, att när vi är på marginalen i till exempel penningpolitiken nu, vi är i en ny värld med låga räntor, vi har ju varit på väg ner ett tag, men det nu upplever jag det börjar liksom gå upp för alla att vi kommer vara här för att stanna. Det är inte bara liksom konjunkturellt låga räntor och så vidare, eller krislåga räntor, utan det är ett nytt permanent tillstånd. Då tror jag att det är alldeles för få som har koll på helheten. Alltså, vad kommer det här innebära för våra pensioner? Vad innebär det för löneutvecklingen? Vad innebär det för olika delar av ekonomierna? Hur kommer vi, vårat system, stå emot det här, där vi ändå tycker att vi ska ha en ganska jämn inkomstspridning i landet? Hur kommer andra länder där man inte bryr sig lika mycket om det, USA, hur kommer det att utvecklas? Vad kommer det skapa för samhällen som vi behöver ta hand om på ett eller ett annat sätt. Jag tror att det är det som är det läskigaste.
Ja. Okay.
Med det här.
Ytterligare en smärtgräns.
Ja.
Ja. Bra, hörni, vi har redan blivit rekordlånga då, i det här programmet. Aj, liksom aj, många aj, aj. Är på finansmarknaderna. Men vi ska såklart få med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. En kort sådan, Olof.
Ja, det blixtsnabbt. Och då blir det ju Flash PMI då, som kommer på fredag. Framförallt vi kommer väl få PMI inköpschefsindex, inte det stora tunga utan en förvarning från Frankrike, Tyskland, tror jag också Storbritannien och USA.
Och
det
Japan. Som
och Japan.
Ja.
Bra där, Victor.
Vars ekonomi ju faktiskt krympte med 1,6% i fjärde kvartalet.
Och det man vill se då, eller det som är intressant, är ju liksom om det här, om det kommer nu effekter av coronaviruset in i inköpscheferna och i vilken omfattning. Det kommer bli hyperintressant.
Ja, Anna? Mm.
Ja, precis. Det blir jätteintressant. Vi får också protokoll från Fed ikväll, så att det är ju väldigt i närtid. Och protokoll från Riksbanken på fredag, det blir ju också kul. Läsning inför sportlovet.
Just det. Ja. Sportlovsläsning, Riksbankens protokoll.
Hoppas du tar tåget då. Ja.
Det är lite långt dit jag ska.
Ja. Jag ska ta tåget.
Ja, då kan du läsa den.
Ja. Hörrni, tack alla som har lyssnat. Tack Anna. Tack Olof. Vill man lyssna på andra poddar så finns det sådana dagliga som Morgonkoll och Ekonomistudion och veckoliga som Digitalpodden och Analyspodden. Makrorådet är tillbaka veckan efter sportlovet. Ha det så bra till dess. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.